Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 127 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag verkligen en cool, underbar, spännande, skithäftig gäst. Och det är nämligen författaren, poddaren, programledaren, influencern Kalle Zachary Wahlström. Han är en kille som verkligen har testat att göra exakt typ allting. Och han är inte rädd för något, skulle jag typ säga. Han har haft ett eget tv-program, Gympaläraren på SVT. Han har släppt en egen bok om träning. Vi pratar om när han spontant utmanar sig själv i ett annat program, Svettet och Kett, som också kördes på SVT, i massor av olika träningsformer som han alla testat, exempelvis bodybuilding och gå en MMA-match och bara träna en vecka. Vi pratar självklart då om massor av träningstips. Hans absoluta framgångsnycklar som har gjort att han har tagit sig dit han har varit idag, och han har ju verkligen växt jättesnabbt de senaste åren. Vi går också in på hans depression som var en mycket tuffare period för honom. Så låt mig presentera en riktigt grym och härlig person, Kalle Zachary Wahlström.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Kalle Zachary Wahlström.
Hej, tack så hemskt mycket.
Hur mår du idag?
Jag är lite bakis idag faktiskt. Jag var ute med några kompisar och drack öl igår kväll. Så jag är liksom lite så här, lite luddig i huvudet, lite trött. Jag försökte träna bort det innan lunch. Jag tränade svinhårt, alldeles för hårt. Jag trodde att det hade gått över. Men nu känner jag mig lite...
hängig.
Det är ganska skönt, tycker jag. Det är liksom som att man blir lite mer avslappnad när jag är bakis.
Idag är det en onsdag och det var ju ändå en tisdag igår.
Ja, jag är ju frilansare, va? Och småbarnsförälder. Så jag får ta chansen när den dyker upp, oavsett dag. Jag kan inte planera mitt alkoholintag efter helgen. För jag har en ettåring. Men igår så fick jag en lucka, så då passade jag på.
Och det gick bra i alla fall.
Det gick superbra.
Men du som tränar ganska mycket och sådär, ja. Kan inte du få lite ångest över om du skulle kröka ner dig och få bli bakis och känner kanske att idag mår man inte riktigt bra?
Alltså jag tänker ju att livet inte handlar om att bli så vältränad som möjligt. Utan livet handlar om att göra meningsfulla saker. Och då kan meningsfullt kan vara till exempel att gå ut och dricka över sina kompisar. Det kan vara att ta 250 kilo i marklyft. Jag tycker det känns härligt i kroppen att träna, men jag tänker inte att jag måste bli... Alltså jag tänker liksom inte att träning är en stege jag klättrar på, där jag åker ner ett pinnhål om jag dricker alkohol. Jag tänker att träning är någonting jag håller på med, och träffa kompisar är någonting jag håller på med. Så det är... Jag har inte den ångesten.
Vad brukar du dricka oftast då, när du väl dricker?
Fokus på alkohol. Ja, öl tycker jag om. Ja, jag är inte så mycket drinkkille, men det är... Det finns väl goda drinkar också kanske, men jag är inte så insatt.
Ja, när jag väl dricker så brukar jag oftast dricka någonting med sprit och typ någon Ramlösa kanske.
Okay.
Då har jag, när jag väl dricker så har jag fokus på att bli full.
Det brukar jag kalla framgångsgroggan faktiskt.
Framgångsgroggan.
Ja, sprit och Ramlösa.
Ja, då blir man full, men man skippar alla de här, allt annat skit man får i sig.
Jaha, ja, det har jag inte tänkt på. Alltså att du tänker att det är få kalorier i den drinken?
Exakt.
Ja, okej.
Okay. Nej, men alltså att man inte häller i sig massa kanske Red Bull eller...
Just det.
Eller massa...
Red Bull ska man ju inte dricka för att han är... för han är obehaglig politiskt, han som är grundaren av Red Bull. Han ska nu dra igång en så här högerextrem nyhetssajt, läste jag.
Mm-hmm.
Så man ska passa sig för Red Bull.
Ja, då får man skippa det. Hur ser en morgonrutin ut för dig annars?
06.15 vaknar min ettåring. Hon gör det nästan varje dag. Sen har jag en varannan vecka son också som är 11. Och lite beroende på om han är hemma hos oss, så har vi, då brukar vi ha bråttom iväg för han ska till skolan. Om han inte är, om han är hos sin mamma, då har vi lite mer gott om tid. Men jag går upp med bebisen. Vi käkar frukost. Ibland går min fru upp också, då kan jag ligga kvar lite. Men sen så brukar jag ta henne i så sele och gå. Jag har 3 hundar också. Jag måste gå med de hundarna. Då har jag henne i sele, så då går vi ut och går med dem. Alltså jag har ingen rutin. Jag inser nu, för det låter som att jag har det sådär alltid. Det har jag inte. Ibland jobbar jag ju. Då får jag gå upp skittidigt, gå med hundarna och sen komma hem med dem och sen dra iväg och filma. Och ibland så ska jag liksom, nu har jag bott på landet sen påsk och då kör jag Glenn, min son, till pendeltåget. Alltså det är sådär, det ser lite olika ut. Jag dricker kaffe varje morgon. Går med hundarna varje morgon. Det är väl det som är... Gå på toa.
Det gör du varje morgon.
Det gör jag varje morgon.
Ja, det är ju för sig en rutin.
Ja, det är en rutin. Så, jag vet inte varför jag trasslar in mig det här med de olika människorna. Det jag vet att jag kommer att göra när jag går upp morgonen, det är dricka kaffe, gå på toa, gå med hundarna. Det vet jag, det händer varje morgon.
Vad gillar du, om du skulle rangordna de tre, vad gillar du bäst av de tre?
Alltså, hundarna, jag skulle ha svårt att klara mig utan att gå på toa, tror jag.
Ja. Det är bra. Topp. Men har du någonting du gör för att få en bra start på dagen, eller att du går och lägger dig på ett bra sätt? Skulle du kunna gå och lägga dig 2 på natten, eller går du och lägger dig 10, eller går du lägger dig 11?
Ja, jag går och lägger mig ganska tidigt. Mycket för det här att jag måste gå upp klockan 6 liksom. Så jag försöker gå och lägga mig, ja men före 11 försöker jag gå och lägga mig. Jag har inte så mycket, jag är ganska trött på kvällarna så här, så kollar inte så mycket på TV. Sen så när jag går upp på morgonen så är det ganska mycket så här, om jag håller på mycket med telefonen på morgonen, då vet jag att då mår jag dåligt. Håller jag på lite med telefonen, då mår jag bra. Men jag håller ju på med telefonen ändå, för att jag är ju sjuk i huvudet och beroende av den som alla andra.
Vidrigt faktiskt, jag har också blivit det. Det är extremt jobbigt och jag är inte lyckligare av...
Precis, man mår ju bara sämre, man vet ju det. Man mår
jag
sämre
sitter där, men jag ler inte. Exakt. Jag är nästan, jag mår inte
och
bra.
Och så blir man liksom, man blir så uppjagad, alltså, av den här informationen och... Och speciellt, alltså då, så kanske du också har, men jag har ganska mycket, jag har många som följer mig på typ Instagram och så här. Då blir det är som att det tar aldrig slut, internet tar liksom aldrig slut. Det gör väl inte någon. men det är alltid någon som vill något liksom. Och om jag vill kan jag liksom gå in i det och svara på alla så här. Då blir jag helt galen, då mår jag ju dåligt och då har jag inte tid för min familj eller mig själv och så här. Så det är inget som jag brottas med. För att må bra på morgonen så försöker jag att lägga bort telefonen. Men det lyckas jag inte alltid med.
Hur känns det med kritiken då som kan komma om det skulle bli att du gör någonting som du får något negativt?
Ja, det är ju vidrigt. Jag är superkänslig för det. Jag kan liksom inte heller koppla bort det så här. Jag håller på, jag googlar mig själv och så här. Och så är någon som säger något taskigt. Jag blir svinledsen. Och det är jättemånga som säger snällt, men kanske bara att one bad apple spoils the bunch. Så är det någon som säger något taskigt så är det det jag kommer ihåg.
Svarar du på dem då eller? Eller
vill... Nej, bara... det försöker låta bli. För det blir nästan aldrig bättre av att hålla på och svara. Men ibland så kan jag inte låta bli det heller.
Men jag har inte sett det i ditt flöde, men jag hörde att du ibland kan hänga ut folk i ditt flöde.
Hur har du hört att jag var som det?
Nej, jag hörde det.
Hur då?
Men jag satt och försökte... Nej, men typ kanske att du lägger upp en bild eller att du... Men skulle du kunna göra det? Hänga ut folk typ på dina kanaler?
Jag vet inte vad det betyder riktigt. En gång så gjorde jag det, fast det var ganska länge sedan. Då hade jag inte så många följare. Då var det på skolavslutning i min sons skola. Så satt man i kyrkan så här. Och så var det som att det var en annan pappa som typ, jag kommer inte ihåg vad han gjorde, typ trängde bort mig. Alltså puttade bort mig i kyrkbänken. Och då blev jag så jag bara så här, kom igen, det var barns skolavslutning. Och han bara... Då tog jag en bild och la upp på Instagram på honom och skrev att han var ett rövhål. Men sen tog jag bort den för när det liksom, när mitt adrenalin skaklade sig. Men så ska man inte hålla på. Men problemet med det där, problemet med liksom att sitta så här och prata, det är att jag glömmer bort att jag är en person med makt. Förstår du? Så när jag pratar skit om Paolo Roberto, Då tänker jag att jag pratar om någon som är, alltså som, alltså att jag pratar skit om Donald Trump. Alltså någon som är, som står över mig i hierarkin, någon som har mycket mer makt och är mycket mer framgångsrik än vad jag är. Så jag tänker att jag sparkar uppåt. Men det kanske inte alltid är så. Alltså om jag till exempel har en bild på Paolo Roberto i min bok, så kanske det är ju bara taskigt egentligen. Men jag, så det har jag insett nu. Men det...
Ja, men jag hänger med på den.
Alltså det är så svårt att komma ihåg om jag för i mitt liv är jag ju bara liksom, jag håller bara på med min skit och tycker det jag tycker är kul är roligt och skickar grejer, smsar med mina kompisar och så här. Så det är så lätt att glömma bort det där att det jag lägger ut på Instagram spelar roll.
Ja, men verkligen, men du har ju en jättestor följarskara som...
Precis, men det är så svårt att komma ihåg att det är att folk kan bli ledsna eller att det kan... Sådär.
Ja, att de där 10 000 likesen är riktiga människor på andra sidan.
Precis.
Har du någon mindfulnessövning som du brukar göra för att må bättre eller tänka mer positivt eller någonting?
Jag är väldigt dålig på att tänka positivt. Däremot så går jag ganska mycket på yoga. Det är väldigt härligt tycker jag. Jag tycker det är skönt att någon annan säger åt mig vad jag ska göra för att hitta någon slags mindfulness. Jag tycker det är svårt att göra det själv. Min hjärna är inte tillräckligt strukturerad eller disciplinerad för att kunna göra det själv. Jag har några sådana här som jag har snappat upp genom åren på olika yoga- och meditationsgrejer. Vill du ha tips eller?
Jättegärna.
Till exempel så kan man ligga ner på marken och tänka att man andas genom varje por på hela kroppen. Det är ganska härligt. Det handlar ju mycket om att komma ner i kroppen och känna den. Så här.
Jag kör själv jättemycket yoga faktiskt. Okay. Jag körde nu 30 dagar i rad precis.
Satan.
Bikram, yin framförallt.
Bikram har inte riktigt fattat. Vad fan, det är som att det är att man ska bli bra på att uthärda värme. Alltså det är bara att det är varmt. Det härliga med yoga är ju liksom att andas in i de här olika ställningarna och meditera på slutet och det där. När det är sådär varmt, det handlar ju bara om det.
Har du kört Bikram?
Ja.
Mm. Det är sjukt vidrigt jobbigt.
Ja, precis. Men alltså jag tänker att om jag vill ha sjukt vidrigt jobbigt, då kör jag CrossFit.
Ja, men jag tror väl Bikram, dels tycker jag det är skönt när man andas, verkligen såhär, svettas ut allting. Ja. Alltså efteråt känner man sig som en ny människa. Och sen är det så stor påfrestning på kroppen också.
Ja.
Mycket mjölksyra är det ju. Ja, men jag håller med dig. Det är ju jobbigt på helt olika sätt, olika typer av grejer.
Ja.
Yin-yoga är min favorit. Man ligger stilla i 57 minuter i olika positioner.
Ja.
Det tycker jag är riktigt bra. Har du några andra andningsövningar du brukar göra? Eller?
Jag filmade ett program om yoga för Svett och Etikett, min träningstv-serien. Så var vi i Småland på något så här, någon kursgård där en dansk gubbe hade... Han var en yogi. Han hette numera Swami. Så här. Något indiskt. Så frågade jag honom, vilken typ av yoga håller ni på med här? Är det yin eller ashtanga eller kundalini eller bikram? Eller... Då svarade han bara, jag förstår inte, det är yoga. Och då menar han att yoga, det finns bara en sort. Och allt det här andra, det är bara hittepå. Alltså alla
grejer.
Heter det något innan så är det något lurt med det. Liksom.
Var är du uppväxt någonstans då?
Jag är född i Västmanland. Född på Köping lasarett 1981. Bodde i Riddarhyttan tills jag var 3. Sen flyttade vi hela familjen till Sorunda utanför Nynäshamn. Där bodde jag tills jag var 19. Så i Sorunda kanske är svaret på din fråga.
Hur var du som liten då?
Jag vet inte fan hur jag var som liten faktiskt. Jag var väldigt stor. Jag var väldigt, väldigt stor när jag var liten.
Stor överallt eller?
Jag var ju så 5,1 kilo när jag föddes.
5,1 kilo?
Ja.
Det är lite Karelin.
Ja. De ringde från dagis. Fröknarna ringde hem till mina föräldrar. Och sa att de tyckte att jag hade blivit så stor så att det kändes lite läskigt. För att jag svårt att säga till mig. För jag var liksom lika lång som en av fröknarna. Så jag var väldigt stor när jag var liten. Sen genererade jag ut sen när jag började högstadiet. Men jag bodde på landet. Jag gick på dagis och sen i skolan i Ösmo som är en tätort som ligger en mil från där jag bodde. Så jag kände mig lite utanför tror jag när jag var liten. Jag vet inte om jag var det så mycket. Jag var liksom, jag hade kompisar och så här, men jag kände nog alltid att jag var annorlunda liksom. Min högsta dröm när jag var liten var att bo på Mjärdvägen i Ösmo i så här radhus. Äta lätta och du vet. Så här. Alltså färdigskivat bröd. Och jag fick hembakt bröd och liksom hemmafärgade kläder.
Hemmafärgade kläder?
Nej, det vet inte fan jag fick. Min mor körde på att färga mycket garn när jag var liten, kommer jag ihåg. Jag vet inte om det var så mycket att färga mina kläder. Men hon plockade svampar i skogen och på så här. Men jag spelade hockey. Och spelade fotboll lite. Och pingis och basket. Och...
Men när man är stor måste man ju vara snäll. Var du snäll?
Ja, jag var snäll.
Du slog inga andra barn då?
Nej.
Så, nej.
Ja, det var ett slagsmål en gång. Men det var att jag fick stryk av en annan kille. Jag tacklade honom när vi spelade basket. Sen slog han mig i ansiktet. Och så blev jag svinledsen. Jag tror att jag var snäll. Det är så svårt att veta liksom. Men jag tror att jag var snäll. Jag bryr mig om andra.
Du var med om en bilolycka när du var liten.
Just det. Ja, kul att du frågade om det. Hur vet du det förresten? Vad har jag sagt det någonstans?
I din bok.
Jaha! Ja, kul. Jag har inte läst den själv. Jag skojar. Precis. Alltså jag och min bilolycka när jag var... Du är uppväxt i Haninge, sa du.
Ja, precis.
Precis vid mellan... Du vet att de bygger nya trafikplatsen Vega.
Ja, det var där jag bodde, Vega.
Är det sant?
Ja.
Jaha, min bästa kompis i gymnasiet bodde i Vega. Hur som helst, precis vid Vega så vi hade varit inne i stan och åkt skridskor i Kungsträdgården. Var på väg hem ut till Nynäshamn i vår lilla Fiat. På vägen där så var det någon som hade tappat en resårbotten, alltså en säng. Bunnit fast en dålig på taket. Så vi bromsade in och då kommer en stor Volvo som kör för snabbt och smäller in oss bakifrån. Och det här var innan man, typ, jag hade inte säkerhetsbälte på mig tror jag. Alltså det var ju en annan tid. Man typ barnen rökte ju i bilen när jag var liten. men min fot trycktes fast under ett av sätena. Så jag flög liksom inte ur. Men jag bröt foten väldigt illa.
Var det något jobbigt som hände under din barndom då?
Nej men jag hade en ganska bra, alltså, jag tror att jag hade en ganska liksom skyddad barndom. Jag växte upp liksom ja, men på landet och i lilla ö, gick i skolan i lilla ö små och så här. Så något jobbigt vet jag inte om man skulle kunna säga att det som hände. Alltså jag har blivit dumpad av tjejer och dumpat tjejer. Och jag har bråkat med kompisar och känt mig utanför och blivit, du vet, utbytt på hockeyn. Såna grejer har jag varit med om. Men jag kan säga att jag har haft en liksom, inte något jobbigt har något.
Du var en rätt populär kille då, kan man sammanfatta det eller?
Ja, alltså när jag började högstadiet, jag vet inte hur jag var när jag var mindre, så där, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men på högstadiet så höll jag på ganska mycket och festade och sådär. Och då blir det som att man har mycket kompisar. Men vi var några som var duktiga i skolan och sådär ändå. Så vi skötte skolan men festade ganska mycket och det fortsatte jag väl med på gymnasiet. Så jag var inte snyggaste killen i skolan. Du har ju en väldigt stark snyggaste killen i skolan, Aura, var det?
Jag var nog inte det mina första år.
Nej.
För då var jag ett huvud längre än alla andra. Inte för att det inte är det, men jag var ju väldigt smal.
Okay.
Och sen så hade min mamma klippt så här pottfrisyr på mig när de på en sån här stekpanna på huvudet eller en sån här kastrull.
Du ser ut som en penis.
Man kan säga en smal penis, såg jag så. Så då hade jag en... Sån, men hon är färgad en gul, så en gul smal penis. Jag hade färgat mitt hår gult. Lite mer så här billig färg. 49 kronors färg från typ Galna Gunnar. Där är Vega också.
Alltså i Vega, Finns det kvar?
Nej, inte längre. Jag tror att det är någon rustare. Men i alla fall så hade jag spretigt. Det var inte missfärgat och sådär. Och lossnade lite hår och så. Men så att jag hade inte... Jag var inte populär då, men... Till gymnasiet så blev jag väl mer i alla fall. Då klev jag upp
på... Gick du på gymnasiet i Haninge eller?
Ja, på Walters gymnasium.
Vad är det?
Det låg ett privat gymnasium som sen lades ner typ efter min kull. Det kom och lades ner. Uh-huh. Men jag gick i Vändelse Malmskolan och Söderby Malmskolan och låg ganska nära Fredrika, handen där. Uh-huh. Jag hade i och för sig också, nu är ju jag vegan.
Alltså
1,5 år tillbaka. Men jag har ju haft det här rekordet på Vegabaren också. Som har varit där. Om det har varit där någon gång. Det är ett stort rekord. Man käkar 8-200 grammar på en timme.
Åh helvete.
Mycket mat.
Gud vad mycket mat. Men berätta mer om det här att du är vegan.
Ja.
Du kanske pratar om det här i podden hela tiden.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Inte jätte...
Hur kommer det sig att du blev vegan?
Nej, men det kom faktiskt... Att jag är en sån här renlevnadsmänniska. Där jag vill egentligen göra allt som är bra och skippa allt som är dåligt. Och sen så har jag ju under min tid när jag var yngre druckit massa olja och för att få in mig jättemycket kalorier och gjort sådär, allting för sådär.
Liksom. Ja, för du kände dig smal?
Ja, men när jag skulle gå upp i vikt exempelvis så ville jag med mig 2000 kalorier på typ en... Man blandar med vatten så här.
eller
en tredjedel olja.
8 stycken 200 grammar på vägen.
Nej, men sen ett och ett halvt år tillbaka så såg jag en grej på TV4 där det var en läkare som var där och pratade om att man inte ska käka mer än 500 gram kött i veckan.
Uh-huh.
Och då kände jag att jag käkar ju 500 gram till ett kilo kött per dag.
Just det.
Alltså jag käkar ju stora mängder kött. Och då kände jag att jag låg överkant. Plus att jag drack typ 4-5 liter mjölk om dagen också.
Ja.
För att det var så här ett billigt, enkelt sätt att få i sig mycket energi.
Just det.
Nej, men då klippte jag allting bara.
Aha.
Och bytte ut hela kosten.
Jävlar. Och har det blivit bättre för dig?
Jo, men det tycker jag. Jag tycker att det blev bättre. Framförallt så hade jag ganska mycket akne. Inte jättemycket, men en del akne. Nu är jag är 85, så jag är 32 år.
Uh-huh.
Så att då hade jag redan liksom till vet, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ja, men sen till någonstans till 30. Jag bara, vad fan, någon jävla fördel måste det bli att bli äldre.
Uh-huh.
Jag kan i alla fall skippa de här aknen. Liksom, så här. Men sen när jag slutade med mjölken, 2 månader senare, typ... Det försvunnit. Nu kan det ju vara någonting, men då hade jag verkligen så här.
Jaha.
Alltså jag tyckte det var extremt jobbigt. Så att, men det var väl...
Hur blir du mätt? För du är ju stor kille här liksom. Jag känner själv att när jag äter veganskt eller till och med vegetarisk mat, att jag har svårt att bli mätt. Mm. Eller hålla mig mätt.
Ja, det är ju större utmaningar.
Ja.
Det är det ju. Men det är ju mycket mer kolhydrater.
Ja.
Alltså innan så käkade jag den här gamla... Ja. Steroidtänkskosten, om man säger så. Alltså, alltså kött och sallad.
Ja, just det
här gamla 80-tals. Alltså kött, protein, protein, sallad, protein.
Aha.
Så att, så käkar jag ju bara förut. Alltså kött och sallad. Typ skippa carbsen.
Aha.
Så var det jag gjorde förut. Men nu käkar jag mycket, mycket mer kolhydrat. Det kan ju vara potatis, pasta, quinoa, det kan vara grejer. Jag käkar jättemycket olika sallader.
Aha.
Men jag tar ju kosttillskott också. Men istället för att jag tar... Ja, alltså whey-protein, alltså mjölkprotein, så tar jag ju ärtprotein eller att jag tar olika sådana.
Men om jag skulle käka, om jag käkar en sallad till lunch, då är jag hungrig efter en och en halv timme.
Mm.
Käkar du igen då eller? Käkar du väldigt stor sallad eller hur?
Nej, jag käkar nog ganska stor sallad faktiskt.
Ja.
Men det handlar nog mer om man måste välja sina ställen att käka på, tror jag. Om jag käkar lunch och sånt. Det går inte att gå på kanske, ja men ta, jag vet inte. Ja, men det finns massor av luncher, sen får man en kronors kocka liksom, åt salladsblad. Det går ju inte. Så här. Det är omöjligt.
Ja, mäktigt.
Ja, men så är historien i alla fall.
Ja.
Men om man hoppar till din träning och de bitarna.
Ja.
Jag läste din bok som jag tycker var jäkligt bra.
Ja, kul, tack.
Det var många spännande kapitel. Det var lite allt möjligt i den.
Ja.
Men varför ska man träna för?
Man ska träna därför att man har en kropp. Den är gjord för att röra på sig. Alltså kroppen är till för rörelse. Jag brukar göra en jämförelse med min jakthund Kakan. Hon är gjord för att jaga. Får inte hon jaga så blir hon olycklig. Och får människokroppen inte röra på sig så blir den olycklig. Och tidigare har ju liksom livet tillhandahållit den fysiska aktivitet som våra kroppar behöver. Alltså vi har inte suttit så här mycket som vi gör nu historiskt sett. Så våra kroppar är liksom gjorda för, ja men, spring ut i skogen och samla frukt. Och de är inte gjorda för att sitta så här i olika fåtöljer och spela in podcast. Så, och då, om man då gör det så här, sitter mycket i en fåtölj och spelar in podcast, då måste man träna för att ge sin kropp den här fysiska aktiviteten som den behöver. Så därför ska man träna.
Vad händer annars då?
Annars blir man... kroppen blir olycklig. Den börjar säga ifrån på olika sätt. Alltså till exempel man kan kanske gå upp i vikt eller man får ont i ryggen. Eller... Man känner också, tycker jag, för mig är det väldigt tydligt så här, att jag känner att min kropp blir otålig liksom, när den inte får röra på sig. Och det gör att jag blir liksom, lite galen i huvudet, för att kroppen och huvudet hänger väl ihop.
Hur mycket måste man träna då, skulle du säga? För att man
det
ska
är nog väldigt olika från person till person, tror jag. Jag tror träningen ser nog olika ut från person till person. Och det, jag tänker, när man säger träning så tänker ju alla så här, ja, gå på gym eller du vet. Jag tror att det handlar mer om att röra på sig så mycket som möjligt. Att ta alla chanser att röra på sig. Typ att grejer i trädgården en hel dag, det kan liksom ersätta att gå till gymmet. Det var lite som vi pratade om tidigare där med träning som en stege. Alltså kroppen behöver ju inte ta 250 kilo i marklyft. Alltså det är inte den typen av träning som jag säger att alla måste hålla på med. Det gör jag för att jag tycker att det är kul att ta 250 kilo i marklyft. Jag tycker det är mäktigt att vara stark och vinna över gravitationen. Men kroppen, den vill ju bara få röra på sig. Så då kan ju jobba i trädgården en hel dag och vara ett fullgott substitut för det. Egentligen kanske det var bättre att bara jobba i trädgården. Men man måste ju tjäna pengar också.
Du fick ju ditt första träningsprogram också.
Ja.
Och då så...
när det gäller träningsprogram för mig då, det är att jag fick ett tv-program om träning. Många andra än de får träningsprogram, det är att de får olika övningar de ska göra. Fortsätt, förlåt.
Du har sagt i mening här att du... när du fick ditt första träningsprogram, som att någon säger lite grann vad du ska träna.
Ja, det var så.
Sa den här personen, eller den kollade på dig som att den hade 50% medliden och 50% äckel.
Just det.
Vad var det för någonting?
Det var när jag började träna på gym. Det här är ju säkert 10-15 år sedan, kommer jag ihåg riktigt. Så började jag träna på ett gym vid Hötorget, för jag hade kontor där i närheten. Och när jag kom in där så... Alltså det känner man sig så jävla dum när man börjar träna på gym. Det är så läskig miljö. Men det är ju något. Alltså det är lite som samma som när jag är vuxen ålder sedan. Senare började träna på MMA. Första gången jag gick på MMA-gym. Livrädd när jag kom in där. Tänker att alla ska vara arga på mig. Eller tycker att jag är dum som är där för att jag inte kan. Eller så här. Ja, de är ju glada att jag är där. Men så kändes det när jag började träna på gym också. Jag kände mig som dum. Som att jag inte hörde hemma där. Så här. Det tror jag många kan känna igen sig i. Ja, så jag kände mig väl liksom uttittad. När jag kom in på gymmet. Tänkte väl att de dömde mig, de som jobbade där. De skiter ju mig. Det är bara ett jobb för dem. Men de gav mig i alla fall olika övningar jag skulle göra. Och det var ju bra för mig att jag kom igång och gjorde olika övningar. Problemet var ju bara att de gav mig värdelösa övningar.
Hur fick du upp intresset då?
Alltså jag tror... Med träning som med mycket annat så är det så här. Det är mycket lättare att hålla på om man känns lite duktig. Det är kul om man känner sig duktig på någonting liksom. Och jag var ganska bra på styrketräning. Det gick snabbt för mig att utveckla, liksom, bli stark och kunna lyfta tungt. Så det var nog mycket det som gjorde att jag fortsatte. Tills jag sen hittade en ny typ av träning. Alltså i början så körde jag ju bodybuilding. Liksom. Det var ju det som man fick på den tiden. Det var när man fick sitta i olika maskiner och dra i olika så här, vadderade kuddar. För att musklerna skulle se ut på ett speciellt sätt. Liksom. Men sen så hittade jag ju funktionell träning. Där istället för att träna för att se ut på ett speciellt sätt kan man träna för att kunna något. För att bli bra på livet. Liksom. Och då blev ju träning superhärligt för mig. Och så är det ju än idag.
Och sen har du också testat på massor av olika typer av träningsformer i tv-program.
Ja, har jag gjort.
Bland annat så...
Så om du har några frågor, om du till exempel undrar om någon träningsform är bra, då kan du fråga mig, för jag vet det.
Om man bara drar den grejen då, topp tre sämsta träningsformerna.
Alltså så här, och alla träningsformer är bra på sitt sätt. Alltså om det gör att du rör på dig. Om du gillar en träningsform och du gör den och det gör att du rör på dig så är det bra. Det tycker jag är toppen. Det spelar liksom ingen roll vilken träningsform som ger bäst resultat. Eller så här. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att man ska göra det. Och så därför tycker jag alla är bra. Sen tycker jag personligen så... Ja, du vet. Alltså body combat på sats liksom. Alltså så här, stå och vifta i luften. Det kanske inte är något för mig. Men om du gör det och tycker det är kul så är jag för det.
Du har gjort lite så här halvgalna grejer också.
Ja.
Eller så här helgalna grejer. Allt ifrån... Du gjorde någonting på Drottninggatan. Vad var det för någonting och i vilket sammanhang var det?
Jag jobbade på Radio City när jag var liten. Jag gjorde en sån här morgonshow tillsammans med Adam Alsing. Då var jag flygande reporter. Så då åkte jag skidor på Drottninggatan. Är det du tänkte på?
Ja, precis.
Ja, jag gjorde sådana... kallas för stunts. Jag gjorde olika galna grejer på stan för att väcka uppmärksamhet. Åt surströmming på tunnelbanan och sånt där.
Hur var reaktionerna?
Alltså, surströmming på tunnelbanan blev folk... Tyckte jag att folk luktade äckligt, tror jag.
Åkte skidor på Drottninggatan på sommaren.
Ja, ja.
Vad gjorde du mer för grejer?
Jag minns fan inte. Alltså jag pratade med min fru om det där. Då sa jag, för ingen gjorde att träna en stor kondom på glasobelisken vid Sergels torg. Som en reklamgrej för vår morgonshow liksom. Sätt på oss, stod det. Det här var ju en annan tid. Det här är 2001.
Det blev mycket PR på det. Det var ju, jag jobbade också på radio. Så jag jobbade ju på Radio City- sen efter. Men okay. Då fanns ju inte Radio City kvar.
Nej.
då blir det, det blir Mix Megapol och Energy och Voice och allt möjligt sådär. Men det där du som... hörde ju om den här grejen när du trädde på en kondom över, var det en staty eller?
Ja, det är nästan, vet du, den stora glasobelisken. Det finns en som en stor glaspelare vid Sergels torg.
Ja.
Där de brukar bada.
Ja, just det.
Ja, den. Så det var en stor jävla kranbil. Det här var ju olagligt, så jag kanske kommer hamna i fängelse nu, det vet jag inte.
Men du kommer nog inte för länge än 3 månader i alla fall. Nej, så du är nog ute ganska snabbt.
Ja.
Nej, men det var, jag har hört om den.
Ja,
det,
kul.
Det var en skojig pryl.
Ja, tack.
Men sen så testade du också en massa olika sporter. Och det gick ju också en MMA-match och bara tränat i 7 dagar. Eller 7 pass egentligen.
7 pass. Alltså precis, det var ju inom ramen för mitt här Sveriges Television-programmet Svett och etikett. Där jag testade olika träningsformer. Och jag tränade 7 pass. Det är det jag tränade mest inför. Var ju MMA-matchen. Just för att det var farligt att gå och inte ha förberett sig så mycket. Så jag kunde, var tvungen att kunna försvara mig lite. Men det var väldigt mycket, i Svett och etikett byggde det väldigt mycket på att jag fick lära mig snabbt helt enkelt. För jag hade inte tid att jag skulle träna så otroligt många år. Men 7 pass är ganska mycket ändå tycker jag. Men sen gick jag en match på Superior Challenge i Göteborg.
Hur kändes det då?
Att gå en MMA-match? Ja, det kan jag inte rekommendera till någon. Vidrigt var det. Superläskigt, det är som att vara i slagsmål. Alltså jag känner mig kränkt efteråt. Det var superobehagligt. Jag hade inte fattat det där, att det skulle gå ut på att vi skulle göra illa varandra. För träna MMA går ut på något annat. Det går ut på att brottas mer ju. Och markera slag och så här. Alltså man gör ju aldrig illa varandra på träning. Det säger ju sig självt. Och jag har någon slags spärr som gör att jag vill inte göra illa andra människor. Jag tycker att det känns obehagligt. Så när jag stängdes in i den där buren med den här andra människan. Rebar Karim hette han från Malmö. Kommer jag aldrig glömma. Nej, men då förstod inte jag att jag skulle försöka slå honom. Göra illa honom. Jag trodde att jag skulle brottas med honom. Eller jag trodde att han skulle låta mig göra min gameplan liksom. För det var ju så det var på träning. Att jag hade en gameplan. Jag skulle ta ner honom och så skulle jag... Vet. Men det lät han mig inte göra. Utan han försökte slås tillbaka.
Ja. Då fick du något hårt slag på dig också?
Ja, det första som hände var att han slog mig på näsan så jag började blöda. Och så började rinna blod in i munnen så här. Och det känns jättekonstigt. Ja. Och sen så... Alltså, sen, ja, man blir så rädd och så uppspelt och det är så mycket folk runt omkring och, så jag höll ju andan första minuten liksom. Och sen om man håller andan och samtidigt brottas så blir man ganska trött. Så jag tog ju slut. Jag fick upp honom jag skulle liksom ta upp honom mot buren och så skulle jag ta ner honom och typ göra något, strypa ut honom och sådär. Men jag fick upp honom mot buren, men sen jag orkade liksom inte göra någonting. Jag tror kanske att jag egentligen var lite starkare än honom. Men jag var för trött. Jag hade hållit andan. Jag förlorade matchen på poäng. Så domaren bestämde att han hade varit bättre. Men jag blev inte knockad i alla fall. Så det är jag glad för.
Var du nervös innan?
Sjukt nervös. Men det är också så svårt när man gör sådana där grejer. Som, jag har ju sett fighting på tv tidigare. Jag har liksom inte... Jag har aldrig varit sådär nära det. Så man vet ju inte vad man ska göra. Man vet inte vad man ska känna. Så jag höll mycket på och lekte att jag var en sån här fighter som jag sett på tv. Liksom gick runt på samma sätt som de i omklädningsrummet. Hade så hög musik. Jag lyssnade på samma låt om och om igen i hörlurar. Det var ju mycket liksom att det var som att jag var på live. Att jag låtsades vara fighter. För att jag fattade liksom inte vad det gick ut på. Jag tror att om jag gör det nu, då skulle det ju vara mycket coolare. För... Då kunde jag ju ta den där situationen och göra den till min. Men när jag var där och då kändes det mer som att jag gjorde det på ett sätt som jag trodde förväntades av mig.
Hur mycket jobbar du med visualisering?
Vad betyder det?
Att om du exempelvis, som när du var med och tävlade i SM.
Ja.
Eller här. Eller att du... visualiserar det som ska hända framöver. Du ser dig själv göra saker.
Ja, men det gör jag nog väldigt mycket. Men inte så planerat. Det är nog mer som min hjärna funkar. Den är väldigt hoppig liksom. Så att jag hoppar nog väldigt mycket i tid och rum och tänker liksom på det som har varit och också det som ska vara. Planera liksom. Planera hur jag vill att det ska bli.
Har du några tips och råd där? Eller hur man ska tänka? Om du ska göra en stor prestation framför dig. Allt ifrån att du ska med i någon tv-serie eller att du ska tävla i någonting. Hur ska man förbereda sig inför det mentalt?
Så jag fattar du ut efter så här lifehack-svar. Jag är ganska olifehackig vill jag bara säga. Det kanske gör dig besviken. Men jag håller inte på så mycket med så här, sex saker alla framgångsrika människor gör varje morgon. Du vet, sådana där, jag funkar inte så. Jag har liksom ingen disciplin. Eller, alltså du vet, jag är bara lallar omkring. Men mitt tips är väl att försöka vara så här och nu är så möjligt i de situationerna. Man ska göra något läskigt, så ta fast i något som känns som att du känner igen det. Alltså typ om man ska göra ett tv-program till exempel, så om man börjar tänka på att det filmas och att det sitter massa människor och tittar, då blir man ju galen. För det går inte att vara på alla de platserna där den här situationen kommer att utspela sig samtidigt. Du kan bara vara där och då i studion eller på inspelningen. Och då får man bara tänka, som nu till exempel, då tänker jag ju bara att vi sitter och pratar och inte på att massa människor lyssnar. Så då försöker jag liksom samla ihop situationen så att den blir hanterbar här och nu. Låter det luddigt eller? Fattar du vad jag menar?
Nej, men jag förstår. Jag försöker fokusera på det.
Ja, men det som det är framför mig, som man går att ta på, som man känner, typ, jag sitter i den här fåtöljen, känner du den känns? För om jag börjar tänka så här, oj, nu sitter folk på tunnelbanan och lyssnar på det här, då går det inte, då kan jag inte gå och göra det här. Det är mycket galen. Så ta fasta på någonting som du kan ta på eller känner igen eller känner dig trygg med eller som du har varit med om förr.
För några år sedan, det var väl där 2010 någonstans, så var ju du deprimerad också.
Ja.
Vad var det för någonting?
Jag tror inte jag kan säga så här, att då var jag deprimerad och nu är jag inte. Alltså det var ingen som hade en tydlig början eller tydligt slut i det med att jag var deprimerad. Det som var tydligt för mig var att jag käkade sån här antidepressiv medicin. Men där, det som jag minns från när jag käkade antidepressiva, det var att det var lite lugnare för mig.
Det funkar bra och så, eller tycker du?
Ja, på det sättet att jag blev lugnare. Alltså jag blev liksom mindre, jag är så jävla hetsig liksom. Alltså, det är så svajigt i mitt huvud.
Men har du någon typ av störning, tänkte jag säga, men någon typ av
diagnos?
ADHD?
Ja. Inte som jag har ingen diagnos. Jag har inte fått någon diagnos. Däremot så i mitt jobb har jag ju till exempel då, som umgås en hel del med där på Vansaskolan i mitt program gympalärare, så fanns det ju några barn som hade ADHD, och jag känner igen mig väldigt mycket i deras problematik och sånt där, eller deras styrkor och så här. Jag kan samma sak som dem, men jag har inte den diagnosen.
När du käkade antidepressiv i alla fall, så kände du att du blev lugnare av det?
Precis, alltså lite mindre svaj i humöret. Blir lite lugnare. Jag blir också modeintresserad, vilket var en ganska spännande bieffekt.
Det står ju inte på baksidan.
Nej, exakt. Så det blev jag. Så jag började hålla på med krångliga kläder.
Men hur mår du idag då?
Idag så mår jag stundtals väldigt bra och stundtals inte så jättebra. Jag mår inte så bra när jag har för mycket att göra. Jag är liksom lite stresskänslig. Jag har haft lite för mycket att göra den här våren, känner jag. Men nu är det som att jag kommit ut på andra sidan, och då blir jag nästan hög på den känslan att jag är ute på andra sidan. Så nu börjar jag liksom, nu kan det finnas en dag i min kalender när jag inte har något. Och då bara känner jag som att jag älskar livet. Så här. Men för en månad sedan så hade jag alldeles för mycket. Och då kändes det tungt.
Men vad har varit dina nycklar då till att lyckas så bra som du ändå har gjort då?
Ja, nu kommer själva framgånget i framgångspodden.
Exakt.
Jag har väldigt stark integritet. Jag har väldigt tydlig bild av hur jag vill att saker ska vara. Och jag står på mig väldigt mycket. Jag försöker att vara mig själv väldigt mycket. Och jag är väldigt noga med att få min vilja igenom. Alltså min business nu är ju väldigt mycket, alltså det är lite pinsamt att berätta om vad jag gör och sånt där. Alltså berätta om mig själv och hur jag känner och testa olika grejer och sånt där. Och då kan man väl säga också att jag, en nyckel har varit att jag är bjussig. Alltså jag bjuder på det.
Men en sak som jag tycker att du verkligen, du är ju en helt unik person.
Tack.
Det märker man ju direkt bara när man träffar dig. Att det går ju inte att hitta, nu sitter vi i Gamla stan, men det går ju inte att hitta 20 som du utanför direkt.
Nej.
Du är ju unik, du har ju karaktär.
Vad gullig
det,
tack.
Och det är en sak som jag kan tänka mig bara. Även om du kommer in på ett SVT-möte eller med TV4 eller med ett företag och sådär, så skiljer du dig ju från mängden.
Just det. Ja, precis, men det där är ju någonting som det där är ju alla är ju unika. Det handlar ju bara om vad man har liksom, vad man har fått lära sig är bra. Så jag har ju fått lära mig att det är bra att jag sticker ut och tar plats. Och det har ju jättemycket att göra med hur jag växte upp och hur jag var i skolan och att jag är kille, tror jag spelar jättestor roll där till exempel. Att om man är kille och som jag, då uppmuntras det. Men om man är tjej och som jag tar mycket plats och så här, då blir man ett problem mycket mer. Så där tror jag att jag har haft det förspänt. Jag har blivit uppmuntrad när jag har tagit plats och då så är det lätt för mig att göra det.
Tror du det är stor skillnad på att vara tjej och kille då?
Jag tror att det är sjukt stor skillnad på hur liksom, samhällsförväntningar ser ut och vad man får göra och vad man uppmuntras att göra och sådär. Så de som strukturerna som finns i samhället, det gör ju att det blir väldigt olika. Sen tror jag att det är väldigt, alltså, när det gäller om så här, vad tjejer vill och vad killar vill och så här, egentligen, det tror inte jag är så stor skillnad. Men vad man får lära sig är goda egenskaper som kille, det är annorlunda än de man får lära sig goda egenskaper som tjej.
Vad är det för saker då? Ta ett exempel som är så skillnad.
Ja, men just till exempel det här med att ta plats.
Om man varit tjej.
Alltså typ om man tar mycket plats, så om man är kille, då är man liksom en så här, då är man en skön snubbe som vet vad han vill och så här. Medan en tjej blir ett problem. Som bitchig eller du vet så här.
Ja, du har jobbat.
Men alltså, när det gäller så här, vad man uppmuntras att göra, så tänker jag så här, som du verkar vara en entreprenör så här. Du har ju du har fått lära dig någon gång att dina idéer är värdefulla och du har fått lära dig att du i ett möte kan sälja in någonting och så här. Då får du självförtroende och då vågar du göra det. Så det där går ju igen i vad man än håller på med, så är det så här. Har man lyckade erfarenheter av någonting, så blir det lättare att göra. Det är samma som när jag ska få igång människor att träna. Att komma igång med träning, det som känns svårt för de flesta människorna är att det känns läskigt. Man känner sig, tänker att man är dålig på att träna. Man tänker att man ska se ut på ett speciellt sätt eller liksom ha speciella kläder eller så här. Man tänker att det där är inget för mig. Så att komma igång med träning handlar jättemycket om att bygga upp självförtroendet i människor. Att de får lyckade erfarenheter, att få testa och röra på sig och känna så här, ja, min kropp klarar att göra en burpee. Då kan jag göra det sen. Men jag vet att jag kan göra en arm här. Jag kan göra sit-ups. Då har jag några övningar som jag kan göra. Och så där, det tror jag han har så tror jag att det är i livet. Och då har jag blivit uppmuntrad när jag har tagit plats. Så då gör jag det. Därför verkar jag som en unik karaktär. Alltså det är som att det är med att jag håller på och pratar om psykisk ohälsa och så här. Det är bara för att jag i mina tv-program handlar jättemycket om mina psyksjukor så här. Som att någon har sagt, verkar som att folk tycker att det är intressant. Alltså det skulle vara lätt för mig att inte prata om, att inte vilja prata om att jag käkar antidepressiva till exempel. Det är, man skulle kunna tycka att det är en privat grej. Men jag har fått uppmärksamhet när jag har pratat om det. Folk verkar tycka att det är intressant eller att de kan relatera eller att det hjälper dem på något sätt. Och då, ja, du vet. Så tänker jag. Och därför tänker jag att det är olika med kille och tjej också. Ja, det blir rörigt.
Hur ställer du dig till doping då?
Emot doping. Otippat va? Jag fattar det suktiga med doping. Alltså om man håller på med det här, tänker jag, träning hela tiden, att man helt enkelt måste bli bättre. Så om det finns någonting som man kan fuska i det där, så det fattar jag är suktigt. Men det verkar ju dåligt med doping. Alltså det verkar ju farligt för kroppen. Man verkar ju må dåligt av det liksom. Så håll inte på med det. Men jag ska också säga att jag har liksom ingen riktig relation till det. Alltså jag har aldrig sett på det. Jag har förstått att om man är liksom lite mer insyltad i träningssvängen, så stöter man på doping ibland. Och måste ta ställning och så här. Men jag har... På min lilla nivå där jag tränar, så är det ingen som håller på med doping, tror jag.
Finns det några grejer som inte är doping som du skulle rekommendera då för de som vill komma? Det finns ju massa sådana här kreatin och glutamin och massa sånt.
Jag tror att det är nog inte det som kommer att göra dig vältränad, tror jag. Jag tror att det är träningen som kommer att göra dig vältränad. Men om du vill hålla på, om du som lyssnar vill hålla på med kreatin och heter det glutamin? Ja. Då gör det då, för det är... Om du tycker att det är intressant och spännande, så kör hårt.
Men tar du några vitaminer eller något sånt?
Nej. Alltså jag höll på lite och tog så här olika vitaminer och omega-3 och sånt där förut. Men jag kände att den där hålla på med de där jävla pillerna, att den stressen det var att komma ihåg att äta dem och så här, gjorde liksom sämre för mig än vad jag tänkte att det var bra för mig att få i dem. Så jag äter inte något sånt. Jag dricker lite proteinshakes och sånt. Jag äter så olika proteinpuddingar. För jag har fått av hemskickade. De är så goda. Så jag äter dem.
Men det var ju en gång också när du tävlade i Lucia-pokalen. Då fick man inte äta massa olika puddingar.
Nej, alltså jag ställer, det är en bodybuilding-tävling då. Lucia-pokalen. Så jag tävlade i classic bodybuilding. Som då är bodybuilding fast man är inte så här jättestor utan bara ganska musklig.
Har man på sig så här speedos?
Man har på sig väldigt, väldigt små speedos. Man äter ingenting i princip inför tävlingen. Man ska deffa heter det då. Att man ska gå ner i vikt. Så blir väldigt hård tror jag man säger. Alltså inget underhudsfett. Uttorkad ska man ha för då syns musklerna som bäst.
Hur mycket underhudsfett bara från tanken. Hur mycket har du nu ungefär? Ska vi se.
Jag vet inte.
Ingen aning. Men skulle du klassa dig fet jämfört med vad du var då?
Alltså då var ju. Jag såg helt sjuk ut. Det såg ut som att det blivit något fel på mig ju. Jag gick ner 10 kilo på en vecka ungefär. För jag hade en vecka mellan mina MMA-matchen innan jag skulle tävla i bodybuilding. Så då fick jag äta 150 gram koktorsk 7 gånger om dagen i den veckan. Och sen, i början av veckan fick jag dricka jättemycket vatten och sen i slutet av veckan inget vatten.
Du drack 8 liter om dagen?
Precis, 8 liter vatten. Så när jag gick MMA-matchen, kom ut därifrån helt blåslagen. Jag skulle dricka 8 liter vatten innan jag gick och la mig.
Med knäckt näsa.
Precis, och då var jag kissnödig. Så jag kissade hela natten så. Men jag blev väldigt uttorkad, väldigt dum i huvudet, väldigt jag hatade ju livet alltså, fan, det var hemskt. Sen så vaxar man ju då kroppen, tar bort allt hår på hela kroppen för håret gör att musklerna inte syns lika mycket till den. Så jag gick till en salong och vaxade mig. Det tog 6 timmar att vaxa bort allt hår på min kropp.
Det var mellan rumpan och överallt eller?
Det var överallt. Det tog först vaxa mig 4 timmar, sen fick jag gå hem och äta och sen fick jag komma tillbaka och vaxa i 2 timmar till.
Var det att jag har inte gjort, man skriker bara eller?
Alltså man orkar inte skrika i 6 timmar. I början tänker man så här, det här kommer aldrig att gå, men det är som att har du tatuerat dig?
Nej.
Nej, tatuerar sig lite samma, det gör ju fruktansvärt ont, men det går ju över efter lite så man vänjer sig liksom. Man tänker så här, det här är inte rimligt. Det kan inte göra så här ont. Att jag, alltså, men sen så går det över.
Så då vaxade du dig? 6 timmar.
Ja.
Käka torsk.
Käka torsk. Det är väldigt
vatten.
Smal. Alltså, jag hade ju rutor över hela kroppen. Men var mådde jättedåligt. Och sen gick jag upp på en scen då. Eller först sprutmålas man med brun färg. Alltså riktigt. Det är sån där airbrush. Alltså det är, man sprutmålas med brun färg. Sen går man upp på scenen och så man och spänner sig i olika förutbestämda påsar. Dubbel biceps. Side chest. Lat spread bakifrån. Ja. Och sen så bedöms man då utifrån hur man ser ut. Och sen så är det klart.
Hur gick det då?
Jag vet inte. Alltså, det var typ 30 personer som var med. Det var bara de som kom 15 och över som fick placeringar. Vi andra var bara som en grå sörja. Jag gick inte vidare till andra omgången. Jag var ju inte lika stor som de andra liksom. De var ju muskligare än vad jag
var. Men var det här bland det vidrigaste du har gjort eller? För att det där är ju...
Alltså det är det vidrigaste jag har gjort. Det är ena gången jag ville hoppa av mitt tv-program. För att jag tänkte... Det är så svårt det där också. När man filmar tv-program så... Ett vanligt tv-program, eller som du till exempel är programledare för den här podcasten. Det är som att du gör ju den... Du sitter ju här nu och pratar. Och sen går ju du... Sen är det ju klart. Sen är du ditt vanliga jag liksom. Men medan jag i det här tv-programmet så var jag ju tvungen att... deffa även när de inte filmade. Så det var ju mycket tid som gick åt till att bara vara hungrig. Och det var ju jävligt jobbigt. Så jag var sugen på att hoppa av ett tag. Så det var ju värsta jag gjort. Alltså i det här tv-programmet.
Vad tänkte du då på att inte hoppa av?
Alltså för att inte hoppa av? Nej, men man har ju som... Det kan jag inte heller förstå folk som gör det där själva. Alltså en vanlig människa som tävlar i bodybuilding har ju bara sig själv. Och man har antagligen ett vanligt jobb som hen måste sköta medans hen deffar. Medans jag hade liksom mitt tv-team och min redaktionen runt mig som stöttade mig och hjälpte mig att köpa torsk typ. Så jag började inte gå till ett annat jobb utan jag kunde ju bara sitta hemma och vara hungrig och kolla på tv liksom. Men folk som gör det där frivilligt och på egen hand, det fattar jag fan inte hur det går till alltså.
Varför äter man bara torsk 7 gånger om dagen för? Varför kan man inte käka typ så här kyckling 7 gånger om dagen?
Man blir för tjock av kyckling.
Det är för mycket, det är bara för torsk är inget fett alls, det är bara typ
proteiner. Jag vet inte, det är bästa till det.
Ja.
Jag hade en coach som hette Helene som jag gjorde bara som hon sa. Slutet av veckan då så får man börja fylla på med kolhydrater för att det ska liksom poppa. Jag vet inte vad det betyder, men hon sa det i alla fall. Så då fick jag äta väldigt mycket sötpotatis då sista dygnet. Typ ett kilo sötpotatis. Sen på slutet så i backstage, innan man ska gå på scenen, så äter man så här sylt med sked. Alltså bara ur burken. För att ja, det ska bli bra på något sätt.
Och riskakor.
Och riskakor, exakt.
Ja.
Ja, precis. Det är som en sån här grej vi kan berätta om den där perioden. Men då, jag fick inte dricka någonting då sista dygnet. Jag fick suga på en isbit en gång. Man ska bli så uttorkad som möjligt. Så sista natten så sa Helene då att om du vaknar måste du äta 4 riskakor för att ladda upp då inför själva stå på scenen. Så vaknade jag 2 av törst. Och ja, det var kämpigt att äta riskakor när man är väldigt, väldigt törstig.
Ja, men du är ju en stor influencer också. Du har ju fått bland annat en väldigt stor Instagram. Ja. Och du driver blogg och sådana grejer.
Ja.
Hur blir man en stor influencer skulle du säga?
Alltså, var bjussig och rolig.
Rolig och humor.
Alltså, något måste man väl ha. Man måste väl, antingen måste, det finns väl folk som är jättesnygga till exempel. Då lägger de upp bilder på hur de ser ut. Jag har ju hittat en grej som jag tycker är väldigt spännande, det här med träning. Så jag har ju ett nischat område som jag, där jag har någonting som jag vill säga liksom. Jag håller på att prata om träning och så jag bjussar på mig och mitt. Ett annat bra tips är ju att ha ett tv-program på SVT. För då får man får väldigt många följare av det nämligen.
Det är en bra grej.
Ja.
Och hur får man ett tv-program på SVT? Går man dit, knackar dörren?
Man går dit och knackar, precis. Det är bara, man skriver sin idé på en lapp och sen stoppar man den lappen innanför dörren, under dörren på SVT. Nej, det gör man inte. I mitt fall så var det att jag skrev en blogg om träning. Alltså jag tror så här, att jag tror jag gjorde någon sån här någon skrivövning. Jag var gästlärare på Bergs för någon skrivarlinje där. Så gjorde en övning med eleverna som var så här att man ska tänka ut ett ämne som man tycker någonting om, som man brinner för, som man är intresserad av, som man vill berätta någonting om liksom, så här. Så jag har ju då träning till exempel. Och så ska man tänka så här, hur pratar folk om, i mitt fall då, träning? Och så ska man försöka utmana det. För jag har ju alltid haft som ett utanför ett perspektiv på träning. Jag är ju inte en sån där liksom PT-person, utan jag är ju en liksom en gammal reklamare som tycker om att gå på krogen. Liksom. Så har jag hållit på. Så när jag kom in i träningsbranschen så har jag kom ju till den från ett annat håll. Och så där ska man tänka. Så här, vad är jag intresserad av? Hur kan jag utmana den gängse? Hur kan jag hitta en ny berättelse om den grejen? Och sen så berätta den historien.
Tänker du någonting på hashtags och sådana grejer?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Du brukar inte tagga så här inspiration och motivation och...
Nej, det brukar jag inte. Nej.
Kost.
Men...
Training day. Happy day.
Fit fam. Fat fim.
Fit life.
Nej, fy fan. Alltså... Det där...
Kräks du på det eller?
Nej, men jag vet inte. Jag tycker väl ingenting om det. Men folk får göra vad de vill. Men det, jag har svårt att tro... Alltså, det är ju inte... Du kommer ju inte att få liksom... Du kommer inte få dina följare för att du taggar din bild med fit, vad sa du? Fit.
Nej, men
Fit inspiration. Du kommer inte få din följarskara för att du taggar. Du kommer ju få massa liksom, automatiserade spamkonton som följer dig om du taggar med fitspiration. Om ditt mål är att få ge väldigt många följare så kanske det funkar, det vet jag inte. Men de följarna är ju värdelösa. De följarna som betyder någonting är ju de som tycker om dig och som du interagerar med och som du får ett utbyte tillsammans med. Som du kan aktivera till olika saker. Alltså, olika så här, liksom, sådana där som har skrivit skript som gör att de bara går in och taggar så här looks cool man på alla bilder som är taggade med träning. Jag vet inte vad det är.
Thanks brother.
Exakt, jag vet inte vad det ska ge mig. Så håll inte på med sånt, sluta med det. Sluta med hashtags är mitt tips.
Ja. Men jag var inne på ditt konto nu innan och kikade lite grann på det också.
Ja.
Mycket fina bilder och
tack.
Så. Du kör ju ganska mycket bar kaka på mycket bilder.
Ja, tack.
Kör du året om eller?
Ja, men nu är det ju bar överkroppssäsongen har precis börjat. Det är ju fint väder ute. Suns out, guns out. jag vet inte. Jag tränar mycket i bar överkropp när det är varmt, tror jag.
Ja.
Och jag filmar väldigt mycket när jag tränar och lägger ut det på Instagram. Jag tycker att det är ett sätt för mig att träna. Jag har liksom lite svårt att jag tar ut mig mycket mer om jag filmar samtidigt. Så det är ett träningstips till er som lyssnar. Filma när ni tränar och lägg ut det på internet. För då vilar man mindre.
Har du något träningspasta som du tycker är väldigt bra? Att om man ska träna en enda sak, man var på nödö, vad skulle man träna då?
Om man ska vara på nödö ska man träna sjukt mycket olika saker. Man har ju lite att göra. Men jag tror inte man ska träna allt som var på nödö. Man ska ju fullt upp med att samla mat. Men om man har svårt att komma igång med träning, då tycker jag att man ska göra tröskeln så låg som möjligt. Så lätt som möjligt att komma igång. Så ska man ta tre övningar som man vet att man kan. Och sen sätta ihop det till en cirkel. Och sen göra det 10 varv. Det är mitt bästa tips. Så jag brukar föreslå armhävningar, knäböj, sit-ups. Och då får man hitta ungefär hur många som är lagom. Man brukar säga 5 armhävningar, 10 sit-ups, 15 knäböj. 10 varv så fort man kan. Det är liksom jobbigt för alla människor att göra det passet. Det tar olika lång tid bara. Alltså för mig tar det 5 minuter och för min morsa tar det 20 minuter.
Du var ju med i så här strongman-tävling också.
Ja.
Och sen så var det ju att träna med en snubbe som heter Johannes.
Just det, Årsjö.
Ja.
Det är en säkert framgångsrik person. Han har ju vunnit Sveriges starkaste man typ 8 år i rad.
Det är starkt.
Mm.
Men vad är strongman för något? Och vad var det du gjorde då med
strongman
Johannes?
Om man har sett så här världens starkaste man på TV. När de lyfter stenar och lyfter bilar och sånt där.
Magnus Samuelsson kan man
precis,
säga.
Precis, precis. Det är han var då innan Johannes Årsjö. Johannes Årsjö är liksom den nya man.
The shit.
Så det är strongman. Så man välter däck och bär säckar och bär tunga väskor och stenar och sådär. Det är svinhärligt. Bästa träningsformen.
Och då besökte du honom.
Mm.
Hur såg det ut hos han och vad var det ni gjorde för någonting?
Ja, vi tränade i hans garagegym eller vad man ska säga. Han hade gym i en källare i ett hyreshus. Det var ju svinmäktigt där. Bara massa tunga grejer som man blir sugen på att lyfta. Och sen var det ju som att det var som ett lager så här, liksom hälsovådligt damm över alla saker där och så här. Men det var ju svinhärligt där. Och så bara drog man sån där. Jag körde faktiskt Farmers Walk idag, samma som jag gjorde hos honom där. Så jag har så här blåser, men man drar sönder de här, det gjorde jag då hos honom också. Jag drog sönder valkarna så att de drogs bort. Så jag fick som köttsår så här. Men då bara drog han på magnesium. Så fick jag fortsätta träna. Jag tänkte att jag skulle bli sjukskriven eller någonting. Men de har som en annan stil, strongman. De är hårda som fan. Alltså.
Och Farmers Walk är när man går med en
tung grej i varje hand.
En tung grej i varje hand.
Ja.
Hur mycket tränar du på nu när du...
Som idag när jag körde, då körde jag det som en del av ett cirkelträning. Då hade jag 170 kilo som jag gick med en stång. Men ibland, ja, om jag bara gör det så kanske 250.
Starkt, mycket
tack.
Kilo alltså.
Ja, tack.
Jäkligt mycket. Har du inte problem med rygg eller axlar eller något sånt?
Jag har problem med axlarna. Högra axeln är dum. Men så... Nu kan jag köra bänkpress. Jag kan inte köra bänkpress. Men nu, jag maxade lite i bänk häromdagen och då fick jag ont. Så nu vilar jag lite. Men nu börjar det kännas bättre. Så.
Hur mycket kör du på då?
Då tog jag 115 kilo i bänk. Mm. Jag är inte så stark i bänkpress.
Men du har ju dragit marklyft. Har ju dragit rakt.
Jag är stark i marklyft, ja. Och just i farmers då, kettlebells och sånt där.
Ja, starka grejer. Det är bra att du klarar dig.
Ja, men det är många som håller på och oroar sig för min rygg på internet. Som tycker att jag ska passa mig när jag lyfter tungt och så här. Folk tror ju att man går sönder av att lyfta tungt. Och det är möjligt att man gör det. Men man får ont i ryggen av att inte träna också. Om jag till exempel är sjuk och ligger hemma i sängen en hel dag. Då får jag ju ont i ryggen av det. Jag får ju mer ont i ryggen av det än av att köra marklyft. Så antingen, alltså, du kommer att få ont av att leva. Så kan du välja om du vill få ont av att bli stark eller ont av att bli svag.
Hur ska man motivera sig då för att liksom ta det här första träningspasset? För det är väl ofta en sak också man skjuter upp sig till.
Men man kan inte hålla på och prata om motivation. Sluta prata om motivation. Alltså jag brukar jämföra med tandborstning. Det är ingen som pratar om motivation när det gäller tandborstning.
Nej,
utan man bara borstar sina jävla tänder. för att man vet att man måste göra det. Och så är det med träning också.
Helt rätt.
Sen kan man hålla på och göra jätte liksom, krångligt med träning. Och man kan, som för mig är det ett intresse jag håller på med. Jag tycker att det är kul att hålla på med träning. Så då är det ju, då kan vi hålla på och bygga på med mål. Eller jag vill kunna ta det här. Eller du vet, jag vill ta 500 totalt i styrkelyft som jag håller på med. Så tog jag det nu och så här. Men när det gäller att komma igång med träning, så håll inte på med motivation och inspiration. Gör det bara. Ta det där passet jag sa. 5 armhävningar, 10 sit-ups, 15 knäböj, 10 varv så fort man kan. Gör det bara. Det kommer gå jättebra. Du kommer att börja göra det och sen så kommer du bli klar med en liten stund och då har du börjat träna. Och mer än så var det inte. Det var inte svårare än så. För träning börjar liksom aldrig med motivation eller inspiration eller kunskap eller en tanke eller en känsla eller en sak. Det börjar liksom inte med din nya pulsklocka. Det börjar med att du tränar.
Och då får man också en positiv endorfinkick till det.
Det lär man ju få.
Så då är det bara fortsätta.
Ja, exakt. Mm. Ja, men det är det där också. Ja, det är, så, ja, du kommer att göra att du fortsätter. Men du kan också bara fortsätta för att du vet att du måste träna. Du måste röra på dig, fan. Om du sitter mycket still så måste du röra på dig.
Jag har alltid haft en sån här grej att jag vill träna någonting varje dag.
Ja,
vad som gör som gör att jag blir bättre. Det skulle kunna vara att jag går ut och springer. Ja. Det skulle kunna vara ett yogapass. Skulle kunna vara styrketräning eller simning eller något typ av crossfitpass eller brottning eller vad som helst. Men någonting varje dag. Det är någonting som jag... Sen så blir det ofta att jag kör någon vilodag då. Men att man har något sånt.
Jag har inte det där att jag tänker att jag måste bli bättre varje dag. Jag tänker att jag måste röra på mig varje dag. Så då kan det vara att jag går extra långt med hundarna bara. Men som lite trött i kroppen varje dag. Försöker bli anfådd varje dag.
Hur mycket tränar du nu då?
Ja, men, varje dag. Ibland. Ibland inte.
Nej.
jag försöker ju träna varje dag. Men ibland så... till det. Då är det lugnt.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Det kändes som en sån där fantastisk fråga som du skulle vilja ställa på. Jag garvade nästan innan
jag såg på dig att det var något lurt. För att lyckas i livet så ska man... Vad får man menas med lyckas i livet? Alltså, vad handlar det om? Så här, jag tänker att det där att hålla på och tänka att man ska göra karriär för att kunna konsumera massa grejer som man inte behöver egentligen. Det är väl inte att lyckas. Så här, det lyckas är väl att jag tror lyckas är att göra aktiva val. Att vara medveten om vad man gör och varför man gör de grejerna. Det tror jag är att lyckas. Så då handlar det väl om att skapa tid för den typen av eftertanke eller reflektion. Och det är ju svårt. Men det är ju mitt tips då. För att lyckas i livet, skapa tid så att du hinner med. Och tänka efter varför du gör det du gör.
Och ett tips då, hur man ska tänka på vad man ska äta för någonting.
Ät saker som gör dig glad.
Typ om man ser en kanin och man skrattar åt, då ska man äta upp den.
Ja, men ät saker som, så här, mat, vi lägger så mycket tid på mat varje dag. Man håller ju på väldigt mycket med mat. Mycket av livet handlar ju om mat. Liksom. Att tänka ut vad man ska äta, skaffa maten, äta upp den. Så är det ju. Det är ju frukost, lunch, middag och kanske mellanmål däremellan. Så man måste liksom på något sätt skaffa den maten och äta den. Och därför tänker jag att om mat då liksom är något härligt och något som du ser fram emot, som du gör för att du tycker om det, så är det som att mycket av din tid blir härlig och något du tycker om. Om mat är något som du känner skuld och skam och ångest kring, så blir det som att du har skuld och skam och ångest hela dagarna. Och det är dåligt. Så håll inte på. Jag förstår att du kanske håller på och tänker så här, att mat är bränsle för att du vet, så här, men tänk att mat är gott och härligt. Är mitt tips.
Om du skulle ha tips till dig själv som 20-åring och dig själv som 30-åring, vad hade du gett för tips till dig då?
Som 20-åring, börja träna funktionellt, flytta till fjällen.
Varför fjällen för då?
Jag vet inte fan. Jag är så inne på fjäll just nu. Så jag längtar efter att bo i fjäll. I berg. Så det var det jag tänkte.
Ja, men det är ett tips.
Nej, okej, så här. Börja träna funktionellt. Börja med yoga, säger jag till min 20-åriga, till 20-åriga Kalle.
Och en 30-åring då?
Jag vill också säga till 20-åriga Kalle. Sluta gå ut så jävla mycket på krogen. Det var så mycket i mitt liv som handlade när jag var 20 om att, vet, gå på bansch. Och det gav mig fan ingenting. Eller ja, det gav väl... Det är så svårt också, för nu tänker jag så här, fan, och tänker om jag istället hade liksom börjat surfa eller varit ute i mer natur när jag var 20. Men jag har ju mitt jobb idag, och det liv jag har idag kommer ju från att jag var mycket på krogen när jag var 20. Det var ju så jag fick mina jobb och så här. Så lär känna alla mina kompisar som sen blev mitt sammanhang som gjorde att jag nu befinner mig där jag befinner mig idag. Så jag vet inte. Börja med yoga, säger jag då till 20 Kalle. Det är det enda jag säger till 20-åriga Kalle. Det är 30-åriga Kalle, säger jag. Övertala Britta att skaffa barn nu! För nu känns det som att nu har vi börjat skaffa barn. Jag önskar att barnen, att jag hade fler barn nu.
Men du skaffade ju ett barn när du var 24.
Ja, precis. Men inte med alltså, när jag var 30 så hade jag träffat Britta. Och vi hade inte skaffat barn än.
Men ni är barn nu?
Nu är barn nu. Men nu är vi 35.
Mm. Och det tycker du är för sent?
Nej, alltså det är toppen. Men om vi hade börjat när vi var 30 så kan vi ha fler barn nu.
Hur många barn är du sugen?
Ja, jag vet inte. Men jag vill ha ettåringen är så gullig, jag vill ha fler av henne.
Bara det där är intressant med barn. Vad är det som gör att det är så härligt med barn?
Därför att man älskar dem så himla mycket. Och det är så... Och det är som att bli kär. Man är kär i sina barn. Det är ju härligt.
Mm. Ja, det är det verkligen. Om man ska följa dig på dina kanaler, ja. Hur kan man följa dig då?
Du vill lyssna på min podcast.
Det måste man göra.
Ja, i nöd och lyft. Jag och Britta har en podcast om träning, fast också ganska mycket om annat skit, som heter I nöd och lyft. Den tycker jag man ska lyssna på. Följer man inte mig på Instagram redan, då tycker jag man kan skita och följa mig på Instagram.
Men du får jag tacka dig så hemskt mycket. Så hemskt. Nu sa jag det igen. Jag har fått feedback på att jag inte ska säga hemskt. För hemskt är negativt. Och det här är positivt det jag säger.
Fan, kom igen. Var inte så sträng mot dig själv. Säg vad du vill.
Okej. Okay. Då får jag tacka dig så supermycket, Kalle. Att du gästade.
Super. Det är faktiskt många som har problem med alkohol. Så
super. Du har rätt att det jag aldrig tänkt
måste
på.
Inte säga det.
Då får jag tacka dig så exceptionellt mycket att du gästade Framgångspodden, Kalle. Otroligt kul att ha dig.
Tack för att jag fick komma.
Tack. Framgångspodden with Alexander Perleros.